Kommissariens löfte av Friedrich Dürrenmatt. Utgiven av Legenda 2025. 1. I mars i år skulle jag hålla föredrag i Cour om konsten att skriva detektivromaner. Jag kom dit först i kvällningen, molnen hängde lågt, snön yrde och vägen var hal och isbelagd. Jag skulle hålla föredraget i Köpmannaföreningens samlingssal. Publiken var ytterst fåtalig eftersom Emil Steiger precis samtidigt talade i läroverkets aula om den åldrande Goethes diktning. Varken jag eller någon annan kom i stämning och flera av åhörarna lämnade salen innan jag hade slutat. Efteråt hade det arrangerats en kort samvaro med några av medlemmarna i styrelsen, ett par läroverkslärare som egentligen också mycket hellre hade velat gå på den åldrande Goethe och en välgörenhetsdam som av ideella skäl ställt sig i spetsen för östschweiziska fraktionen av Hembiträdesförbundet. När det var över drog jag mig tillbaka till Hotell Stenbocken bredvid stationen där jag fått ett rum. Det var lika tröstlöst ledsamt där. Ingen lektyr stod att uppdriva, utom en tysk ekonomisk tidskrift och en gammal Weltwoche. Tystnaden i hotellet var skrämmande. Sömn var inte att tänka på, därför att skräcken att aldrig vakna mer steg upp i mig. Natten var på något vis som ett enda undantagstillstånd. Spöklik. Det hade slutat snöa. Ute hade all rörelse förstenats. Gatlyktorna vajade inte längre av och an. Inte en vindil, inte en människa, inga djur. Bara en enda gång hördes det gälla ljudet från en tågsignal på stationen. Jag gick ner i baren för att ta en whisky till. Utom damen bakom disken stod där bara en herre som presenterade sig nästan innan jag hunnit slå mig ner. Det var Dr. H, före detta polischef i Zürich. En storväxt, kraftig man. Han gjorde på något sätt ett gammaldags intryck med sin klockkedja av guld över västen. Det ser man inte ofta nu för tiden. Trots att han var en gammal man var det kortklippta håret ännu svart, mustascherna buskiga. Han satt på en av de höga barstolarna och drack rödvin, blossade på en cigarr och sa du till damen i baren. Han talade med hög röst, gestikulerade livligt, en rakt på sakmänniska som verkade på en gång fängslande och frånstötande. Då klockan gick på 3 och 4 Johnny Walker hade följt på den första, erbjöd han sig att köra mig till Zürich morgonen därpå i sin Opel Kapitän. Trakten kring Chur och överhuvudtaget hela denna del av Schweiz var tämligen okänd för mig, så jag antog gärna hans erbjudande. Dr. H satt i en federal kommitté som skulle till Graubünden. Eftersom vädret hindrat honom att resa tillbaka hade han också gått på mitt föredrag. Han yttrade sig emellertid inte om det, utom att han sa: ni har ett rätt fyrkantigt sätt att föreläsa. Nästa morgon gav vi oss av. För att få sova lite hade jag i gryningen tagit 2 medomintabletter och var som förlamad. Det var inte ljust, fastän morgonen brutit in för länge sedan. Någonstans syntes en bit metallglänsande himmel. Annars var det bara moln, tunga, tröga, snötyngda moln. Det var som om vintern vägrade släppa greppet om den här delen av landet. Staden låg omgiven av höga berg som inte alls gjorde något majestätiskt intryck utan såg ut som uppskottade jordvallar, som om en jättegrav hade grävts ut just här. Själva staden, Chur, var stenig, grå, med stora offentliga byggnader. Det verkade helt otroligt att det kunde växa vin här. Vi försökte köra genom den gamla stadsdelen, men den stora bilen kom fel. Vi råkade in i trånga återvändsgränder, enkelriktade gator. Måste göra besvärliga återtåg för att komma ut ur husgyttret. Dessutom var gatorna isbelagda, så vi var tacksamma när vi äntligen lagt staden bakom oss. Fastän jag på det här sättet egentligen inte fått se något alls av det gamla biskopssätet. Det var som om vi flydde. Jag satt och dåsade, blytung och trött. Skugglikt gled en översnöad dal, förstenad av köld och halvt dold av molnmassorna förbi oss. Jag vet inte hur lång tid det tog innan vi kommit igenom den. Så kom vi till en by, kanske var det en liten stad. Vi körde försiktigt på och plötsligt låg allting framför oss i strålande sol. Ett så väldigt och bländande ljus att de stora snöytorna runt omkring började smälta. En vit markdimma steg upp, bredde ut sig över snövidderna och dolde återigen dalen för mig. Det var alldeles som i en ond dröm, som förgjort, som om en mystisk makt bestämt att jag aldrig riktigt skulle få se det här landskapet, de här bergen. Tröttheten kom igen.